Sveriges Radio.
Man ser någon slags korrelation med att ju mer de blir påhoppade, ju högre priser på de här ganska så löjliga sakerna, desto bättre går deras bransch.
Det är lördag, juli 2017. I sitt stora hus i Hamptons i New York gömmer sig Gwyneth Paltrow inlåst på toaletten. Nervöst ringer hon en journalist på tidningen New York Times. En person hon nyligen har avslöjat något för som hon burit på i 20 år.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system.
Gwyneth har bjudit in till fest. För några minuter sedan fixade hon med de sista förberedelserna när en av gästerna kommer tidigt. En gäst som Gwyneth bjudit mot sin vilja. Hon vill inte att gästen ska misstänka att hon är inblandad i något som snart kommer sätta honom i fängelse och bli starten på en av Hollywoods största skandaler någonsin. Hon är en Oscarsvinnande skådespelerska och driver ett kontroversiellt wellness-imperium som är värderat till flera miljarder kronor. Men just nu står hon i sitt badrum och är rädd. Gwyneth fortsätter skicka panikartade sms samtidigt som gästen i vardagsrummet väntar på henne. Filmproducenten Harvey Weinstein. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Gwyneth Paltrow.
And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow.
Hon är kändisbarnet som blev en av 90-talets it-girls.
Let's talk about vaginas!
Filmstjärnan som sadlade om till en både avgudad och hånad livsstilsentreprenör.
Insert the jade egg in there. Lady parts.
Right.
She's kind of like the couture of snake oils.
Hon fick sin karriär uppbyggd av den sexbrottsdömde filmproducenten Harvey Weinstein.
Allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them.
Och blev ett avgörande bidrag till hans fall.
She played a much bigger role, I think, than many people realize.
He said if you ever make her feel uncomfortable again, I'll kill you.
Jag heter Carl Johan Ulvenäs. Det är 70-tal i Santa Monica i Los Angeles. I det exklusiva området Gillette Regent Square svajar palmer på uppfarten till ett stort stenhus omgärdat av prunkande grönska. Huset tillhör skådespelerskan Blythe Danner och hennes man, producenten och regissören Bruce Paltrow, och är fyllt av konstnärer och filmskapare. Det finns pengar i familjen Paltrow. Deras dotter, Gwyneth, och hennes lillebror Jake växer upp bland Hollywoods elit. Gwyneths gudfar är ingen mindre än regissören Steven Spielberg. Gwyneth till BBC.
It was always filled with creative people and people singing around the piano and it just seemed like a very magical way to be a grown up.
Det har aldrig saknats liksom kultur i hennes hem. Det har varit många gäster där. Och som sagt, Steven Spielberg som gudfar, det betyder ju att han ändå var en frekvent gäst där hos Paltrows middagsbord.
Det här är Caroline Heiner, kulturjournalist och författare som följt Gwyneths karriär.
Hon verkar ha haft det superhärligt. Hon vuxit upp jättefint när hon hade fin kontakt med båda föräldrarna och åkte ofta med dem på liksom inspelningar och på teaterproduktioner. Och pappa kastade in henne ibland i sina produktioner och jag och mamma så har hon liksom fått skådespellektioner från början. Så att det var ju väldigt uppmuntrat att liksom ägna sig åt teater.
Skolan Gwyneth går på heter St. Augustine by the Sea. Undervisningen uppfattas som lättsam och anklagas skämtsamt i Vanity Fair för att lägga större vikt vid att dansa i takt till en tamburin, en stavning. Under somrarna lämnar familjen Paltrow Los Angeles för Massachusetts, där mamma Blythe ska skådespela på den lokala teaterfestivalen Williamstown. Gwyneth ser sin mamma förbereda sig inför olika roller och tänker att hon måste ha ovanligt roligt för att vara vuxen. Gwyneth till BBC.
You know, when you grow up watching your mother dress up in costumes and kind of become really empowered by these roles that she's playing and she's sort of pretending for a living. I mean, it's very intoxicating to see that as a child.
Det är sent 70-tal och applåder fyller Williamstown efter en av festivalens föreställningar. På scen står sjuåriga Gwyneth tillsammans med en annan framtida skådespelare, Christian Slater. Mamma Blythe och pappa Bruce sitter i publiken när Gwyneth och Christian fångar rummet genom att sjunga en låt från Broadway-musikalen Annie. Gwyneth tar in publiken. Mamma Blythe vänder sig till sin man och säger: "She's got it. She knows." I början av 80-talet vill mamma Blythe lämna Los Angeles och flytta tillbaka till New York. En av anledningarna till flytten är Gwyneths och Jakes utbildning. För föräldrarna Paltrow har sett till att 11-åriga Gwyneth ska börja på en av Manhattans bästa privatskolor, Spence School.
Spence School är en flickskola med en helt liksom annan disciplin jämfört med Gwyneths mer fria skolgång i LA.
Det här är Petri IDs reporter, Klara Fridén.
Och här undervisas hon då i ämnen som hon inte har undervisats innan, typ fransk och fysik. Och det blir ju en stor kontrast till skolgången i LA.
Gwyneth börjar skolka från lektionerna som hon tycker är svåra och tråkiga och spenderar hellre tid med skolans a cappella-grupp, Triple Trio. Men Gwyneths intressen är inte bara att sjunga a cappella.
Oh my, I got real into the alcohol. I loved that whole phase of teenagerhood.
Gwyneth berättar om tonåren i en intervju med Jimmy Kimmel.
I remember I once had a party. My parents went out of town and I had a party and I got so drunk at this party and I was like, I'm going to get caught. And I woke up and I cleaned the house top to bottom. And I got busted because one of my friends had gone into my dad's shower and drank a bunch of beers and left them in the shower.
I vissa intervjuer så framställer nästan sig själv lite som lite rebellisk mot det där, om att hon rebellar lite mot sin väldigt privilegierade uppväxt. Men det är också väldigt vanligt med folk som har just en privilegierade uppväxt att försöka få det till att man rebellerar.
Gwyneth har ganska mediokra betyg, vilket inte båda gott när hon ska söka in till college. Men då är det bra att vara en del av familjen Paltrow. Med hjälp av den mångfaldigt prisbelönte skådespelaren och familjevännen Michael Douglas kommer Gwyneth in på University of California i Santa Barbara. Skolan är som hämtad ur en amerikansk collegefilm, precis vid havet, omgiven av perfekt klippta gräsmattor. Men Gwyneth har en agenda med sin återkomst till Los Angeles. Hennes fokus är att gå på auditions. Det står nämligen helt klart att Gwyneth vill gå i sin mammas fotspår och satsa på skådespeleriet. Och snart ska hon hoppa av skolan.
Många av de tidiga rollerna råkade vara så att hon hade helt enkelt ett utseende som passade jättebra. Hon hade familjens kontakter i filmvärlden. Och ibland får man intrycket av att hon var rätt person på rätt plats och att föräldrarna kanske knuffade fram lite i ledet.
Det är 1991 och i en biosalong i Los Angeles sitter Gwyneth med pappa Bruce och sin gudfar Steven Spielberg. På filmduken syns Anthony Hopkins i huvudrollen som Dr. Hannibal Lecter i den hyllade När lammen tystnar. Gwyneth har börjat gå på auditions och medverkat i mindre roller, men inget som på allvar förändrat hennes karriär. Men det här är inte vilket biobesök som helst. I bilen på väg till biografen har Spielberg ställt en fråga. Om hon vill vara med i hans nya film, Hook. En ombearbetad version av berättelsen om Peter Pan med namn som Dustin Hoffman, Robin Williams och Julia Roberts i rolllistan.
Gwyneth har inte särskilt många repliker i den här filmen, men det är en stor produktion med många stora namn.
Hook har galapremiär i december 1991. På premiären ler Julia Roberts stort på röda mattan. Gwyneth syns i bakgrunden i svart kavaj med håret i en slarvig sidbena.
Hook blir lite av en flopp i jämförelse med Steven Spielbergs andra filmer. Och det känns som att hon får liksom en tydligare stämpel av att vara dotter till branschfolk eftersom att regissören är hennes gudfar.
Så Gwyneth är tillbaka där hon började. Hon fortsätter gå på auditions och efter ett tag får hon en större roll i en miniserie. Det är bara ett problem. En annan av rollerna har getts till hennes mamma.
Och det här irriterar ju Gwyneth, för att hon är upptagen med att tvätta bort den här Hollywood-kändisdotterstämpeln.
Gwyneth står fortfarande i skuggan av sina kända föräldrar. Men det dröjer inte länge innan namnet Gwyneth Paltrow är på allas läppar. Det är december 1994. Gwyneth är på inspelning av en ny amerikansk thrillerfilm, Seven. Filmen, som kommer få kultstatus, handlar om en seriemördare som mördar folk efter Bibelns 7 dödssynder. Relaxing, vibrating home. Morgan Freeman spelar en av huvudrollerna, en lite äldre, erfaren polis som tar sig an fallet. Till sin hjälp har han sin yngre kollega som spelas av en ung, blond man från Oklahoma. Bara några år tidigare har han slagit igenom i filmen Thelma och Louise. Han har blivit en sexsymbol och en av världens mest eftertraktade män. Det är ingen mindre än Brad Pitt. Och Gwyneth spelar hans fru.
Vad som är speciellt med den, det är ju David Finchers regi, att det liksom är en sån här twist på slutet. Den är otroligt spännande. Och dessutom så har Gwyneth en bra roll, även om hon spelar den typiska frun liksom, till huvudrollsfiguren. David Fincher blev en väldigt cool regissör vid den här tiden. Brad Pitt bara steg i graderna liksom. Och Gwyneth fick ju stjärnglans på sig.
När filmen ett år senare har premiär har Gwyneth och Brad blivit ett par, även utanför filmduken.
Hon och han blir kära under den här inspelningen. Hon är ju supercool, hon är supervacker, och de här tillsammans som ett par är otroligt vackra. Och det finns också bilder som är roliga att se i efterhand, där man ser att båda liksom kopierar lite varandras luckor. Båda har lite så här kortblonderat hår lite bakåt, och det är lite roligt att se i backspegeln att här kan man ju säga att Brad liksom lyfte henne i och med att de blev ett par. Hans liksom stjärnstatus spillde över lite på henne här.
Brad och Gwyneth syns på olika galor, på röda mattan och när de besöker varandras filminspelningar. Och Gwyneth ska snart få ett samtal som kommer få en avgörande inverkan på hennes karriär. Samtalet kommer från en av världens mest inflytelserika filmproducenter, Harvey Weinstein. Det här är långt innan Weinstein blir ökänd för helt andra företeelser än film.
Han ringer och frågar henne om hon vill börja jobba med hans filmbolag Miramax. Och de producerar vid den här tiden framgångsrika independentfilmer.
Filmerna som producerades i hans Miramax-bolag, de tenderade att gå väldigt väl. Det var liksom så att om man satsade på en Miramax-film så slog det väldigt väl ut.
Och han skickar då över olika manus till Gwyneth, vilket leder till att hon får huvudrollen i Jane Austen-filmatiseringen Emma.
Inför inspelningen är en 22-årig Gwyneth på väg till ett lyxhotell i Beverly Hills. hon har blivit inbjuden till ett jobbmöte med filmproducenten som väntar in i den stora vita stenbyggnaden i en svit.
We had one instance in a hotel room where he tried to where he made a pass at me.
Hon tycker att samarbetet med Harvey fungerat bra och blir chockad när Weinstein i slutet av mötet lägger sina händer på henne.
And I was very shaken by the whole thing. And I had two movies. I'd signed up to do two movies with him.
Han föreslår att de borde gå till sovrummet för att massera varandra.
And then I really kind of stood up to him. I told my boyfriend at the time, Brad Pitt.
Gwyneth säger ifrån och lämnar hotellet. På en filmpremiär en tid senare stöter Brad och Gwyneth ihop med Weinstein och Brad konfronterar honom. Hon berättar många år senare i Howard Sterns radioprogram.
He said if you ever make her feel uncomfortable again, I'll kill you or something like that. What he did was he leveraged his fame and power to protect me. At a time when I didn't have fame or power yet.
Efter att Brad konfronterat Weinstein så hotar filmproducenten henne och Gwyneth är rädd att förlora de roller hon har fått och förblir tyst.
Gwyneth får behålla rollen och hennes prestation i Emma blir en succé.
Emma är Jane Austens enda renodlade komedi faktiskt, som handlar om en tjej som är jättevacker och jättesmart, men lite för smart för sitt eget bästa. Hon försöker att matchmaka alla i sin omgivning, men så till slut så fattar hon att det är hon själv som har blivit matchmakad. Perfekt roll för Gwyneth. Det är också så att hon pratar med brittisk accent här, vilket har kommit att leda in henne på liksom roller som utspelar sig i Storbritannien. Men också ser en komedi, och det är någonting man ofta glömmer med Gwyneth, som jag verkligen skulle framhärda, att hon är en riktigt bra komedian.
Hon blir hyllad för sin brittiska engelska och jämförs med skådespelare som Catherine Hepburn. Nu syns hon på Vogue-omslag och intervjuas i tidningar och tv världen över.
It's overwhelmingly flattering and very validating.
Här hos Charlie Rose i CBS.
I see so clearly what is important to me and the opinions of my family and my close friends are what I deem worthy opinions. I mean, it's all very nice, but if I believe it now, then I have to believe it when the worm turns, don't I?
Emma är det som tar fram hennes stjärna på egna meriter. Alltså det är där hon blir en skådespelerska på riktigt, utan något bihang då, pojkvän. Och det leder in henne också då på huvudroller.
Filmstjärnan Gwyneths karriär går bättre och bättre. Hon är i Londons tunnelbana och springer ner för en trappa i en lång svart kappa. Hon spelar huvudrollen i en annan film som kommer bli ett kultfenomen. Sliding Doors.
No, you listen! I never want to see you again. I have been through enough for one year!
Gwyneth har rollen som Helen, en kvinna vars kärleksrelation tar olika riktningar beroende på om hon hinner med tunnelbanan eller inte.
Och det är i och med den här filmen som uttrycket sliding doors moment myntas. Och det betyder att liksom små oviktiga ögonblick är de som bestämmer lite hur livet ska bli. Och till exempel då missa tåget. Och filmen utspelar sig i London och Gwyneth får återigen beröm för sitt brittiska uttal.
Gwyneth till AP.
I don't know why, but something about the accent and the kind of culture, and I feel kind of very liberated to be super creative and inventive, and it just, I like it for some reason.
Samtidigt som Gwyneth porträtterar möjliga utfall i en kärlekshistoria, krackelerar hennes egen. Bara några månader efter att paret förlovat sig kommer nyheten att Gwyneth och Brad Pitt gör slut. Gwyneth berättar hos Howard Stern.
I think I was a kid and I wasn't ready and you know, he was too good for me.
Efter uppbrottet från Brad tar hon sig an en ny roll. som ska få hennes karriär att nå oanade höjder.
Madam, I am here. What is your will?
I mars 1998 klär sig Gwyneth i pärlor, guld och korsett. Och ibland syns hon med en tunn mustasch. Hon är på inspelningen av en annan film producerad av Harvey Weinstein, Shakespeare in Love.
Shakespeare in Love är också faktiskt något av en komedi, i alla fall en väldigt lättsam historia som handlar om en ung Shakespeare som inte har någon som helst inspiration för att skriva något mästerverk, men så träffar han på Viola. Då så får han all inspiration han behöver och de inleder också en kärleksaffär som är liksom dömd och misslyckas från början. Där träffar hon Ben Affleck också, en motspelare, och blir ihop även med honom, så att det går igen lite det här med att man blir ihop med motspelare. Brad Pitt och Ben Affleck har sagt att förhållandena inte höll för att hon var för emotionellt krävande. Det kan ju betyda väldigt mycket. Det kan ju också säga någonting om vad de var beredda att ge. Men det är ändå signifikant att båda har sagt att känslorna var för stora för dem.
I väntan på att Shakespeare in Love ska få premiär befinner sig Gwyneth fast på en inspelning när hon ska få ett oroväckande besked. Lula, lula, lula. Solen glittrar över ett blått hav i Rivieran. Gwyneth spelar in filmen Talented Mr. Ripley när hon får ett samtal.
Hennes pappa har fått cancer och han opereras. Operationen går bra, men sjukdomen tar väldigt hårt på honom. Och Gwyneth har bara några veckor innan pappans sjukdomsbesked fått reda på att hennes farfar också har cancer.
När Gwyneth är hemma igen matar hon och tar hand om sin pappa. Hon berättar i CBS.
And I was helping him one day, you know, feeding him with a syringe and feeding tube, and I struck me like what is in this can that I'm injecting directly into his stomach, and it was the first time I made a connection between food, wellness. I'll never forget that moment.
Familjens sjukdomsfall blir starten för ett intresse för hälsa och livsstil som senare ska definiera Gwyneths framtid.
Live from the Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles, California, the 71st annual Academy Awards.
Det är Oscarsgalan 1999. Dorothy Chandler Pavilion fylls av kändisar från filmvärlden iförda galaklänningar och kostym. Shakespeare in Love är nominerad i hela 13 kategorier och Gwyneth är nominerad för bästa kvinnliga huvudroll.
I'm saying nothing because you've all exhausted every expression you have.
Skådespelaren Jack Nicholson står på scen för att dela ut statyetten. Gwyneth sitter i publiken i en rosa klänning med urringad rygg. Runt halsen glittrar ett halsband. Bredvid henne sitter mamma Blythe och pappa Bruce. Men den här kvällen lyser ljuset starkast på Gwyneth. Bland de andra nominerade finns Kate Blanchett och Meryl Streep.
And the Oscar goes to...
Jack Nicholson öppnar kuvertet.
Gwyneth Paltrow.
Gwyneth håller upp händerna framför ansiktet och kramar sina föräldrar. Hon reser sig och går upp på scen. Jack Nicholson tar emot henne med en puss på kinden och lämnar över Oscarsstatyetten.
Det var en kontroversiell Oscar. Dels är Shakespeare in Love en väldigt lättsam film. Det är liksom mer eller mindre en komedi. Och man tyckte då att de här tunga andra dramerna liksom som hon var nominerad mot, där fanns det mycket tyngre namn som skulle ha fått förtjänat den här Oscarn mer. Jag menar, till och med kollegor, Glenn Close, sa att det it doesn't make sense. Och det är ändå en ganska tungt namn liksom, som kommer ut och kritiserar en kollega.
Gwyneth ställer sig framför mikrofonen och inleder sitt tacktal. Hon tackar bland annat producenten Harvey Weinstein, men tårarna kommer först när Gwyneth tackar sin familj.
My mother Blythe Danner, who I love more than anything, and my brother Jake Paltrow, who is just the dearest person in the whole world, and especially to my father Bruce Paltrow, who is surmounted insurmountable obstacles this year. I love you more than anything in the world. Thank you. Thank you so much, everybody.
...1990-talet är slut och Gwyneth betraktas som en stor karaktärskådespelare och en flitigt anställd sådan. När Gwyneth fyller 30 bestämmer hon sig för att ta ledigt. Hon håller en storslagen fest i Italien innan hon åker på en far- och dotterresa tillsammans med pappa Bruce. Men under resan blir pappans hälsa hastigt sämre. Bruce får lunginflammation och blir allvarligt sjuk. Han flygs till ett sjukhus i Rom. Bruce dör med sin dotter vid sin sida. Sorgen är enorm.
I never could have anticipated that a feeling like that was possible.
Gwyneth berättar i The Light of the Moon podcast.
It was so physical and it was like I thought it was going to split me open.
För att distrahera Gwyneth från saknaden släpar en kompis med henne på en spelning. En konsert som kommer förändra Gwyneths liv. I en arena fylld av förväntansfulla fans kliver ett brittiskt band upp på scenen. De är på turné med sin nya skiva A Rush of Blood to the Head. Bandet heter Coldplay. Och nu fylls arenan av den 25-årige rödlätte sångaren Chris Martins lena röst. Look at us from outer space. Everyone has found a place. Give me time. Efter konserten träffas Gwyneth och Chris backstage. På behörigt avstånd från alla skrikande fans börjar deras kärlekssaga.
De verkar jättekära och hon liksom flyger flera timmar bara för att dyka upp på någon konsert. Han spelar och sen flyger tillbaka till någon filminspelning igen. Det synes väldigt kära. Och även här kan man se att hon, precis som i tidigare förhållande, liksom lite anpassar sin stil nästan efter honom. Att de båda blir, klär sig lite mer i så här träningsoveraller och lite mer casual. Vilket kanske tyder på att de är väldigt bekväma med varandra då. Tidigare när hon har varit ihop med till exempel Brad Pitt och Ben Affleck så har ju de varit de stora namnen. Medan här är det verkligen hon som är stora stjärnan. Han har inte så mycket erfarenhet av tidigare relationer, säger han. Vilket jag tror är underbart för en sån som Gwyneth som kanske kan ta lite den emotionella kontrollen för en gångs skull. Han kommer också i en tid där hon behöver någon.
2003 gifter sig paret i hemlighet. Det är en mindre ceremoni utan gäster. Inte ens Chris och Gwyneths familj är där. I samma veva annonserar det nykära paret att de väntar barn. Den 14 maj 2004 välkomnar Chris och Gwyneth dottern Apple till världen. Snart ska hon också få en lillebror och familjen slår sig ner i London. Men trots familjelyckan är Gwyneth deprimerad.
Gwyneth har varit ganska öppen om sitt dåliga mående. Dels så har hon pratat om sorgen efter sin pappas död, men sen också om förlossningsdepression.
I think there's so much shame around it and there shouldn't be. You know, it's something that happens. It's something that befalls many women after they have a baby and you know, for me it ended up being a wonderful opportunity for me to explore some underlying issues.
Gwyneth till Entertainment Tonight.
It was in my life for a reason and I tried to use that opportunity to you know really get in there and heal some stuff.
Gwyneths depression blir också grunden för det som ska bli en av Coldplays mest kända låtar. Låten får namnet Fix You.
Den handlar om att han önskar att han kunde hjälpa någon han tycker väldigt mycket om som han ser går igenom någonting svårt. Hans högsta önskan är att han kunde fixa till henne. Och den handlar ju om Gwyneth och den djupa svacka hon befinner sig i.
Gwyneth har blivit en välrenommerad skådespelerska som kan välja och vraka mellan roller. Hon gör både brittiska kostymdramer och amerikansk action i Marvel-universumet. Så här hade Gwyneth kunnat luta sig tillbaka och skörda frukten av sin framgång. Men det är vid den här tiden som Gwyneth bestämmer sig för att slå sig in på en ny bana. Det är 2008 och Gwyneth sitter hemma i sitt kök. Hon har precis skickat iväg ett nyhetsbrev via mail. I nyhetsbrevet finns recept på turkisk ragu och muffins med banan och nötter. Recepten är nyttiga och Gwyneth skriver att fullkornsmuffinsen är ett bevis på att hälsosam mat också kan smaka gott. Nyhetsbrevet har Gwyneth döpt till Goop och kommer bli starten på en ny karriär vid sidan av skådespeleriet.
Hon reste ju så mycket när hon spelade in grejer. Hon spelade in Talent till Mr. Ripley på Rivieran, och när hon var på Rivieran så var hon så sugen på glass, men hon visste inte var hon skulle gå. Tänk om någon hade kunnat tipsa om det bästa glassstället på Rivieran. Och detsamma i Shakespeare in Love då. Var hittar man bästa kaffet i London? Så att hon startade liksom ett litet nyhetsbrev där hon liksom tipsade om grejer. Och bara där så kan man ju tänka att, men det är väl inte alla som liksom åker omkring i London och på Rivieran och behöver tips om vad man ska göra där. Men det finns ju en liten nisch av människor som gör precis det.
Gwyneth ska visa sig vara en slipad affärskvinna och Goop får snabbt ett stort följe. Namnet kommer från hennes initialer och tipset av en kompis som är varumärkesstrateg.
Ja, den här kompisen säger då att alla framgångsrika internetföretag har två stycken O i namnet. Exempelvis då Google, Yahoo eller Facebook.
Nyhetsbreven från Goop fortsätter att mejlas ut till allt fler prenumeranter. Gwyneth släpper detoxrecept och uppdaterar sina följare om sitt liv. Till nyhetsbrevet finns även en växande hemsida där Gwyneth säljer olika produkter. Kokböcker, hudvård, parfymer och kläder inspirerade av vad Gwyneth vill ha på sig.
Det tog inte så lång tid innan man såg ett värde i det här. Att man nu skulle lansera Gwyneth som en livsstilsguru, en person som lever hälsosamt. Hon släpper lite kokböcker som, där hon ser ut som verkligen hälsan själv. Hon är solbränd och vissa tidningar när de recenserade de här kokböckerna skrev att recepten innehåller i stort sett bara en avokado och lite mandlar. Det vill säga man börjar redan förlöjliga hennes såna extrem livsstil som man sätter en etikett på som hälsosam men som kanske inte alltid är det. Och detta är helt i Goops anda, så att man börjar liksom branda Gwyneth som en sån hälsoguru för att också kunna få Goop att växa. Och det lyckades man jättebra med.
Goop anser sig vara mer än en vanlig webbshop. De är ett företag som säger sig vilja fokusera på hälsa och välmående. Och företaget riktar till största del in sig på kvinnor. Recept blandas med tips om yogastudios och inte sällan rekommenderar Goop olika sexleksaker. Bland annat en dildo i guld för $15,000.
Jag läste en statistik där deras genomsnittliga kund är en kvinna som är 34 år och som tjänar ganska mycket pengar. Men jag tror inte att det är hela sanningen, utan jag tror att det finns många som går in på Goop som har den liksom som en drömvärld att gå in på. Så att de verkar vara lite medvetna om att det kanske inte är primärt så att de ska sälja allt som de har på sidan, utan också främja någon slags konstig fantasi om ett liv som väldigt, väldigt få kan leva.
Företaget presenterar fler och fler alternativa behandlingar. Kristaller varvas med helande klisterlappar. Med dem lockar Goop också bland annat människor som av olika anledningar inte är nöjda med den traditionella vården.
En grupp är ju de som liksom helt enkelt misstror läkare liksom i allmänhet, eller misstror den traditionella sjukvården. Man har en misstro mot systemet liksom så, och anser att man blir lurad. Och då vill man inte söka sig dit, och då söker man sig då till alternativa former. Och det tror jag egentligen är en ganska liten grupp.
Det här är Helena Kopp-Kallner, gynekolog och forskare.
Och sedan så har vi den här stora gruppen som kanske har sökt sig till traditionell vård. Man upplever inte att man får den hjälpen man behöver. Man upplever kanske inte att man blir lyssnad på, eller att de behandlingar som man blir erbjuden fungerar, eller att de behandlingar som man blir erbjuden har så mycket biverkningar så att man kan inte fördra dem. Då söker man sig till alternativa behandlingar just där man känner att jag blir ändå inte hjälpt av det här andra. Jag vill gärna pröva någonting annat.
Gwyneth kombinerar skådespeleriet med Goop som blir allt mer framgångsrikt. Men samtidigt som hennes nya business börjar ta fart börjar Gwyneth och Chris Martins relation krackelera. BBC rapporterar.
A lot of people certainly are interested. They're an extremely popular couple, at least in terms of the number of people that listen to his music and watch her movies. They were a golden couple.
Efter ett äktenskap som varat i över ett årtionde nås världen av nyheten att Chris och Gwyneth väljer att gå skilda vägar. De delar nyheten på Goops hemsida. Men paret kallar inte separationen för en skilsmässa utan för conscious uncoupling.
Som är lite svåröversatt, men man kan väl säga medveten oförhållande. Något slags upplösande av förhållandet. Vad de vill säga i alla fall, att de är supermogna vuxna människor som kan ta ansvar för en vuxen relation och de tycker om varandra jättemycket. Däremot så har ju det här uttrycket conscious uncoupling blivit något löjeväckande. Och det dröjde ju inte särskilt lång tid innan man ansåg att det var ju jättekonstigt och pretentiöst och herregud, skriv att ni skiljer er. Gwyneth har ju också efterhand sagt att det där var ju höjden av pretensioner och hon ångrar väldigt mycket att hon använde det uttrycket.
Några år senare berättar Gwyneth om uppbrottet i NBC's Today.
You know, I unwittingly created a whole sort of hoopla with my choice of words. It wasn't my words, actually. I was sort of following a theory. But, you know, it was a very intense time for our family. And there was emotions were very high and deep and all over the place.
Gwyneth har flyttat tillbaka till Los Angeles från London. Nu kan hon ägna mer tid åt Goop. Det är 2015 och Goop blomstrar ekonomiskt men kritiseras från flera håll. Kritiken handlar till största del om att Gwyneth och Goop utan vetenskapliga belägg rekommenderar behandlingar och säljer produkter som hon säger ska vara bra för kvinnohälsa. En av Goops mest högljudda kritiker är gynekologen och bloggaren Jen Gunter.
Problem with, you know, somebody like Paltrow is she's kind of like the couture of snake oil.
Hon kommer i flera inlägg under åren att kritisera Goop, bland annat en av företagets rekommenderade spabehandlingar, Vagina Steam.
Den sortens Vagina Steam som Gwyneth har testat, det går ut på att ånga underlivet med infraröd strålning och rengörande urter. Och det har hon då gjort på ett spa i Los Angeles.
Jen Gunter till Cityline.
Does it help at all? Does it do anything?
No. I mean it's offensive on so many levels. It's offensive medically because I mean when you could burn yourself.
Totally.
Two, if any steam did get in your vagina, it would be bad because your vagina is actually a no oxygen environment. So if any air, you know, air came up with a water vapor, it would be bad.
I sämsta fall så det finns ju brännskador beskrivna. Så att det gäller ju verkligen att man känner efter att vattnet inte är för varmt så man liksom skollar sig. För det är ju jättedåligt.
Helena Kopp-Kallner, gynekolog och forskare.
Men sedan så är det ju då att de här örterna, att man verkligen ska vara säker på vad det är för örter och att det inte är örter som liksom kan leda till någon slags irritation i underlivet. Så att man kanske använder sig av välbeprövade produkter och liksom inte går själv och plockar liksom i trädgården. För det kan nog bli jättedåligt.
Kritikerna menar bland annat att rekommendationen av alternativa behandlingar kan hindra människor från att söka medicinskt beprövad vård.
När man liksom pratar om att man ska kunna bota barnlöshet och sådana grejer, då blir det ju så att man kanske förhindrar att folk söker hjälp i tid. Då blir det mer skadligt.
Och det är inte bara Goops rekommendationer av behandlingar som kritiseras. Det är också företagets produkter. Gwyneth berättar om en av dem hos Jimmy Kimmel.
The jade egg is an ancient Chinese practice where women insert the jade egg in their lady parts.
Right.
Det här stenet ska då stoppas upp i vaginan och användas till att göra bland annat knipövningar.
We sell tons of them and women actually have had incredible results. It acts as like a small weight and so I suppose it tones the pelvic floor.
Även den här produkten ska enligt Goop då vara bra för att balansera hormoner men också avlägsna negativ energi och ge ökad sexlust.
There are women who, you know, are really good at practicing this and they say that it's good for balancing hormones and all kinds of amazing benefits.
Yeah.
Goop säger att kritiken är ett sätt att förlöjliga de kvinnor som handlar hos dem och att det de säljer inte är farligare än andra, mer accepterade produkter. Kritikerna tycker att Goop och Gwyneth skor sig på människors oro och skapar en ohälsosam trend. Jen Gunter till Cityline.
You know, celebrities set trends and all of a sudden there's consequences.
Samtidigt gör sig en händelse i Gwyneths förflutna sig påmind. Det är 2017 och New York Times-journalisterna Jodie Kantor och Megan Toohey arbetar med research till en artikel om en av Hollywoods mäktigaste män. Efter årtionden av rykten om nedtystade sexuella övergrepp har de bestämt sig för att utreda filmmogulen Harvey Weinstein. Journalisterna har skapat ett dokument. Ett dokument som innehåller flera namn på personer som Jodie och Megan tror kan förse dem med information om det Weinstein har utsatt kvinnor för i årtionden. Och nu börjar de kontakta kvinnor för att fråga om de är villiga att ställa upp på intervjuer. Det finns en källa som verkar känna till mer än någon annan hittills som journalisterna pratat med. Den källan är Gwyneth Paltrow.
She played a much bigger role I think than many people realize.
Hon har under många år setts som filmbolaget Miramax First Lady. Jodie Kantor till CBS.
When we were starting out, I barely thought we should call her because I thought she was Harvey's biggest star. Yes. And also, she's not an activist type. She's not going to talk to us.
Men det första samtalet kommer att motbevisa deras fördomar. Det är en nervös Gwyneth Paltrow som svarar.
And in fact, when almost nobody else in Hollywood would pick up the phone, when only a few other people like Ashley Judd were really helping us, Gwyneth told us her story of predation with Harvey Weinstein, told us how he threatened her and she was afraid she was going to lose those critical early roles.
Hon kommer också använda sitt nätverk i Hollywood för att skapa kontakt med fler kvinnor som blivit utsatta för Weinstein. Hon är redo att dela sin berättelse, men inte med att komma ut med namn. Hon kommer prata med journalisterna flera gånger och blir en avgörande källa i granskningen.
Weinstein was kind of obsessed with the question of whether or not she was speaking to us.
Och Harvey Weinstein är väl medveten om att han håller på att granskas. Det är lördag 15 juli 2017 och Gwyneth Paltrow befinner sig i badrummet i sitt stora hus i Hamptons där det här avsnittet började. Filmproducenten Harvey Weinstein har dykt upp tidigt till festen. Han är bjuden för att han inte ska misstänka att hon har pratat med journalisterna. Gwyneth vet att Weinstein känner till granskningen som pågår om honom och tror att han kommit tidigt till festen för att stoppa henne från att förse journalisterna med information. När Jodie till slut svarar den panikslagna Gwyneth kommer de fram till att det bästa är om hon går ner till festen igen. Harvey får inte misstänka något. Huset i Hamptons är nu fyllt av gäster. Gwyneth håller sig hela kvällen nära sin assistent och undviker Weinstein bland de andra festdeltagarna. När Harvey till slut lämnar festen kan Gwyneth pusta ut. Den här kvällen blir hon inte konfronterad av honom. 4 månader senare, i oktober 2017, publiceras artikeln i New York Times. ABC rapporterar.
Now to the latest on Harvey Weinstein. The New York Times reporting allegations by numerous women who say the Hollywood mogul sexually harassed them. His alleged victims over nearly three decades include stars like Ashley Judd and Rose McGowan.
När den första artikeln om Weinstein publiceras hösten 2017 är Gwyneth fortfarande anonym. Men efter några dagar väljer hon att träda fram och berätta sin historia om vad Weinstein utsatte henne för som 22-åring i en svit på lyxhotellet i Beverly Hills.
Vid det laget när hon trädde fram med namn så hade redan opinionen vänts mot Weinstein. Och det är klart att de försökte försvara sig och kallade hennes utsaga för inte bara lögn utan för liksom att det kom lite för sent och man kunde ana att det... Hon borde ju helt enkelt vara tacksam, var väl den allmänna uppfattningen från Weinsteins sida, att han hade ju faktiskt gett henne rollen i Shakespeare in Love som liksom gav henne en Oscar, så att hur kunde hon komma med såna här lögner? Men å andra sidan så anklagade man ju alla kvinnor för det, mer eller mindre. Men jag skulle säga att vid det laget, när hon trädde fram med namn, så hade det här redan etablerat sig så pass som ett rent faktum, fakta, att Weinstein hade förgripit sig på väldigt många kvinnor.
Det blir en sluss som öppnas för en allt mer växande MeToo-rörelse.
På sociala medier har frågan om sexuella övergrepp mot kvinnor lyfts rejält.
Thousands of women around the world spoke out against sexual harassment using just two words, Me Too.
Flera miljoner kvinnor världen över har delat med sig av sina egna berättelser.
Well, I think that people have realized that it's not a moment, it's a movement.
Samtidigt som allt fler vittnesmål mot Harvey Weinstein väller fram håller Gwyneth en föreläsning på Harvard. Klassrummet fylls av studenter som möts av Gwyneth sittandes på ett skrivbord. Men hon är inte där för att prata om sin filmkarriär. Hon är där för att prata om Goops framgångar. Studenterna nickar flitigt när Gwyneth berättar om sin klädlinje och begrepp som radical wellness och contextual commerce. Goop har lanserat sin första möbellinje, startat podd och ringt i Nasdaqs closing bell på Times Square. Men den kritik som riktats mot det framgångsrika företaget får snart rättsliga biverkningar.
Ja, nämligen Gwyneth Paltrow, alltså skådespelaren Gwyneth Paltrow, som har hamnat i blåsväder igen.
Aftonbladet TV.
Hon har en livsstilssajt som heter Goop som nu ska betala 1,3 miljoner kronor för falska hälsopåståenden.
Truth in Advertising, en ideell organisation mot vilseledande reklam, menar att företaget ofta saknar medicinska bevis i sin marknadsföring. Ärendet leder till att åklagare i Kalifornien lämnar in en stämningsansökan.
Det handlar ju bland annat om de här jadeäggen, men sen även en liknande produkt som kallas rosenkvartsägg. Sen så är det också en sorts droppar som påstås vara bra för mental hälsa.
Goop går med på en förlikning och betalar $145,000 i skadestånd. CBS.
Gwyneth Paltrow's lifestyle company has agreed to pay a six-figure settlement for false advertising. A lawsuit filed by prosecutors from 10 California counties claims Goop did not have scientific backing for health claims about three online products.
Även om Goop betalar så säger de att det är en ärlig meningsskiljaktighet. De tycker egentligen inte att de har gjort något fel. Och de erkänner sig inte skyldiga till falsk marknadsföring. De säger också att de inte har fått några klagomål från kunder som köpt deras produkter. Men de ändrar beskrivningen av produkterna på hemsidan för att följa förlikningsbestämmelserna.
Men det här är väldigt intressant ur någon slags marknadssynpunkt, för att samtidigt så går Goop bara bättre än någonsin. Det bara växer. Det bara blir mer och mer. Så att man ser någon slags korrelation med att ju mer de blir påhoppade, ju högre priser på de här ganska så löjliga sakerna, desto bättre går deras bransch.
Det är november 2019 och New York Times håller i ett business-event. En av dem som ska intervjuas under eventet är Gwyneth. Hon sitter på en scen i en vinröd tröja mitt emot journalisten Andrew Ross Sorkin. Hon tar en klunk vatten och skojar om att hon hoppas att hon dricker Bill Gates vatten. Andrew och publiken skrattar. Gwyneth är där för att berätta om sitt framgångsrika wellness-imperium. Men journalisten vill inte bara prata om Goop utan också om Harvey Weinstein. Specifikt om en krönika som skrivits i New York Times. Andrew börjar läsa högt ur krönikan.
I've spent 2 years wondering whether Paltrow's taste for acting had diminished because of that man, whether having his company seem synonymous with some of her strongest, most popular work compelled her to start a company of her own, one where the work concerned not acting but being whole, being better, being ridiculously better.
Intervjuaren undrar om Goop har varit ett sätt för Gwyneth att distansera sig från framgångarna med skådespeleriet som på många sätt byggdes upp av Harvey Weinstein.
I think he said it better than I could say it myself, and it's something that I've been processing over the last year or so, that I don't even think that I was aware that it possibly could have tarnished the way that I viewed my first career until I got involved with Jody and Megan and the book and you know, honestly have been still in the process of trying to metabolize what that was and what it means, and I'm not really sure, but I think he's right.
Gwyneth skrattar till när hon får frågan om vad hon känner för Weinstein idag.
No, seriously.
Gosh, I have not been asked this before. He was a very, very important figure in my life. He was my main boss. He gave me incredible opportunity, and yet, during that time, we had a very, very fraught, complicated relationship, highs and lows. And the postscript to that chapter of my life is where it gets extremely complicated for me, because information came to light about who he was and how he was behaving that I didn't know during my already very difficult time with him. So I'm not sure. I'm not sure how I feel.
I februari 2020 döms Weinstein till 23 års fängelse för sexuella övergrepp och våldtäkt. Vintern 2022 sitter Harvey Weinstein i fängelse. Ytterligare kvinnor har anklagat honom för övergrepp och fler rättegångar väntar för den före detta filmmogulen som nekar till alla anklagelser.
Sort of hard to pivot back to the business.
Let's talk about vaginas!
Gwyneth sitter i en ljusrosa soffa på Goops högkvarter i LA. Året är 2022 och företaget producerar nu också tv-serier för Netflix. I en vit mönstrad klänning sitter Gwyneth med en del av hennes stora team från Goop. Det är en fnissig stämning när de ska få en lektion i kvinnlig njutning av sexualutbildaren Betty Dodson.
Shame, I think, pervades so much of our sexuality. I can't think of anything kind of more like demanding you to be shame-free than sitting naked in a room with other women.
Yeah. All of that goes away immediately. Right. It really does.
I Goop Lab får vi följa en del av Goops team med Gwyneth i spetsen, och serien handlar bland annat om psykedeliska droger, och Gwyneth pratar också med ett medium. I den andra får tittaren följa par som guidas till ett bättre sexliv.
We sometimes call it sexual polarity or erotic friction, which is there's a tension between two poles. It's another way of saying opposite.
Trots att det med jämna mellanrum blossar upp kritik om att Goop säljer överprisade produkter med otillförlitlig marknadsföring, går det bra för företaget som uppges vara värderat till mer än 2,5 miljarder kronor.
Alltså, å ena sidan är det ju självklart helt rimlig kritik. Man ger folk hopp om att bara att man köper en produkt så ska det kunna liksom bota, ta bort smärtor, ta bort liksom lidanden för dem. Att kritisera någonting sånt är ju självklart helt rimligt. Men finns det inte fler vi ska hata på det? Finns det liksom inte folk som äger Amazon, eller finns det inte folk som gör samma sak men som inte är Gwyneth? Så jag kan tycka att hon får ta lite onödigt mycket skit om man inte specificerar kritiken.
Gwyneth har fyllt 50 år och lever med manusförfattaren Brad Falchuk. Men hon håller fast vid sin teori om conscious uncoupling, och när hon gifter sig med Brad följer exet Chris Martin med på smekmånaden. I samband med sin 50-årsdag blickar hon själv tillbaka på sina första 50 år i livet i en text publicerad på Goop.
Gwyneth skriver bland annat om vilket råd hon skulle ge sitt 21-åriga jag, och det är ju att sätta gränser. Men hon säger också att hon hellre vill blicka framåt. Hon skriver att hon vill sakta ner lite och dra sig tillbaka, och att hon vill sjunga mer, även om det bara är duschen.
Jag tror att tyvärr att det kommer att Goop och hennes entreprenörskap och att hennes ibland lite omdömeslösa yttranden om hälsa kommer överskugga att hon ju faktiskt är en duktig skådespelerska.
Gwyneth i en intervju med Tracy Smith i CBS Morning.
As a woman you turn 50 and maybe we all give ourselves permission to be exactly who we are, and we stop trying to be what other people are expecting us to be, and we kind of exhale into this other thing.
Have you given yourself permission to be who you are?
Yes, but it's taken me time.
Du har lyssnat på P3 ID med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Det här avsnittet gjordes hösten 2022 av Klara Fredén. Producent var Axel Winqvist och jag, Carl-Johan Ulvenäs. Tekniker var Fredrik Nilsson.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.